1, Falsterbo väst 1, Arkona nordost 5, Skillingen nordost 1. Hammarodde ost 2, Hanö sydost 2, Utklippan nordväst 3, Ölands södra udde väst 2, Ölands norra udde sydväst 1. Harstena sydväst 2, Håberg nordväst 4, Östergångsholm väst 3, Fårösund sydväst 3, Gotska Sandön sydväst 5. Landsort väst 4, Skarpö sydväst 1, Svenska Högarna syd 4, Söderarm sydväst 3. Finska Utö väst 5, Nyhamn väst 3, Märket sydväst 3, Örskär sydost 6, Äggegrund sydost 3, Kuggören syd 1. Brämön sydväst 4, Lunge lugnt, Skogsudde sydväst 1, Jennesklubb nordväst 4, Holmön väst 4. Bjureklubb väst 9, Pitterönskär och Rödkallen väst 4, Kemifyr sydväst 4 och Storön till sist väst 3 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången. God kväll!
Och här är Ekot. Nu klockan 10 svensk tid så väntas det besked från Vita huset i USA om ytterligare omfattande handelstullar mot omvärlden som president Donald Trump aviserat. Och på plats i Vita huset så har vi nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Och Gina, hur är det där hos dig? Har det kommit några besked än?
Det har inte. Jag är på plats här i Vita huset och precis på väg in i Rose Garden där Donald Trump snart ska meddela vilka tullar det blir och mot vilka länder. Och det jag ser härifrån är att de har konkat in ett skrivbord här i trädgården i Vita huset. Så att det är som upplagt för att han ska skriva under presidentordrar, och de här nya tullarna väntas sen börja gälla omedelbart efter att de har presidentens underskrift. President Trump kallar det här för Liberation Day, alltså frigörelsens dag. Han hävdar att USA ska göra sig av med orättvisorna i världshandeln så som han ser det, och alltså införa globala handelstullar på flera varor och mot flera länder. Men exakt vilka det blir, det får vi veta här om en liten stund. Och internationella bedömare varnar ju för att det här kan leda till handelskrig. Det finns oro för stigande priser och höjd inflation och att konsumenterna i slutändan får betala. Men just nu håller man alltså på att möblera här i Rosenträdgården i Vita huset, och om några minuter väntas president Trump meddela vilka tullar det blir.
Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg, och vi följer förstås det här. Det blir mer om det i kommande sändningar och även i Studio 1 kväll i P1. Och den osäkerhet som finns kring hur de här tullarna kommer att slå mer i detalj påverkar många företag. Per Anskar är vd för kinesiska fordonskoncernen Geely i Sverige.
Det är en osäkerhet över hela världen som ju givetvis inte är bra för aktiekurser, för investeringar och så vidare. Så att man kan ju hoppas att osäkerheten börjar försvinna så man vet utifrån vilka parametrar man ska fatta beslut. Men det finns ju både positiva saker och negativa saker i ekonomin just nu. Så att jag tror inte man ska se för mörkt på det, utan jag tror att det kommer att vara kanske lite oroligt ett tag. Men att förhoppningsvis så börjar stabilisera sig och gå åt rätt håll.
När du pratar om att det stabiliserar sig, handlar det om att man mer vet vad som kommer gälla så att säga, eller tror du att det inte kommer vara de här tullnivåerna framöver?
Ja, det är ju en väldigt intressant fråga. Det är ju omöjligt att spekulera i det. Jag tror det viktigaste är att man börjar få en klarhet i vad som gäller, för då vågar alla företag mer börja ta actions på det man vet snarare än på något man inte vet.
Reporter Viktor Jensen. Danmarks statsminister Mette Frederiksen reste idag till Nuuk på Grönland. Hennes första besök på ön sedan USAs president Donald Trump hävdat att USA måste ta över Grönland. Under sitt besök så träffar hon bland andra Grönlands tillträdande statsminister Jens Fredrik Nielsen. Och till Danmarks radio så upprepar Mette Frederiksen uttalandet att USA inte ska ta över ön. Grönland är grönländarna, säger hon. Och det är det budskapet som vi kommer att framföra under de närmaste dagarna. USA har inga planer på att lämna NATO, och landet står fortsatt bakom artikel 5. Det här sa NATOs generalsekreterare Mark Rutte på en presskonferens idag. Och vi hör vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden.
Ja, men det här med USAs engagemang, det är ju en väldigt stor fråga som många undrar över. Kommer USA stanna i alliansen? Kommer man ställa upp på det kollektiva försvaret? Och där har ju Donald Trump sagt flera gånger att han inte ska ställa upp och försvara länder som inte betalar sina räkningar, som Trump säger. De länderna ska inte USA då försvara. Men Mark Rutte, han fick flera frågor om detta på presskonferensen och han hade ett väldigt rakt svar, kan man säga. Vi kan ju lyssna.
There are no plans to withdraw or whatever. We know that the US is completely committed to NATO.
Och han säger ju här att det finns inga som helst planer i USA att man skulle lämna NATO. Och sen sa han också att NATO fullt ut står bakom artikel 5, det vill säga den här avgörande artikeln i NATOs fördrag som säger att en attack mot ett medlemsland är en attack mot alla 32 medlemmar, det vill säga en för alla, alla för en.
Säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Så Sverige, Anna-Karin Hatt, tackar nej till att efterträda Muharrem Demirok som ordförande i Centerpartiet. Hatt skriver i en kommentar till TT att hon efter moget övervägande landat i att hon inte vill bli ny partiledare och att hon gärna fortsätter att bidra genom olika roller inom näringslivet. Och jag talade för en stund sedan med Ekots politikkommentator Helena Gissén och frågade henne om det här kommer som en överraskning.
Ja, det måste man nog ändå säga. Hon pekades tidigt ut som en stor favorit till partiledarposten och har inte sagt nej när hon har fått frågan om hon är intresserad utan svarat mer undvikande att hon har ett jobb som hon trivs med och att frågan är hypotetisk ungefär. Och nu är det ju uppenbart då av hennes kommentar till TT att döma att hon har fått en konkret fråga från valberedningen, att hon har övervägt det hela noga men att hon har kommit fram då till att hon tackar nej. Och då finns det några olika tänkbara anledningar. Antingen att hon och valberedningen eller partidistrikten inte är överens om vad en ny partiledare ska ha för egenskaper eller politisk linje framåt kanske. Eller att hon insett att stödet trots allt inte är tillräckligt. Eller så har hon behövt betänketid bara och kommit fram till att hon har det bättre där hon är nu som vd för Lantbrukarnas riksförbund.
Men hade Anna-Karin Hatt varit en bra kandidat för Centerpartiet?
Ja, många ansåg det. Hon har lång erfarenhet. Hon har suttit i den tidigare borgerliga regeringen. Hon var dessutom statssekreterare i alliansregeringens samordningskansli då och chefsförhandlare för Centerpartiet. Så att hon har ju en blytung erfarenhet på det sättet. Och sen att ha varit vd på arbetsgivarorganisationen Almega och nu för Lantbrukarnas riksförbund. Det smäller också högt inom Centerpartiet. Och sen anses hon ju då, i och med att hon har varit borta från politiken i ganska många år, så är hon inte belastad av de konflikter som har varit på senare tid och så vidare.
Och nu då, vem finns kvar som kandidat till att leda Centerpartiet?
Ja, det är några namn som nämns fortsatt och det är riksdagsledamoten Ulrika Liljeberg. Hon är i grunden åklagare, hon är rättspolitisk talesperson. Och där finns också Elisabeth Thand Ringqvist som är näringspolitisk talesperson. Hon kandiderade men förlorade mot Muharrem Demirok förra gången. Och sen har vi också den ekonomisk-politiska talespersonen Martin Ådahl.
Säger vår politikkommentator Helena Gissén. På flera håll runt om i Gaza har demonstrationerna mot Hamas återupptagits idag efter förra veckans demonstrationer.
Barra, barra, barra!
Hundratals demonstranter protesterade på gatorna med slagord som Hamas avgå, vi vill inte dö och Hamas ut, det rapporterar vår internationella korrespondent. Och de här demonstrationerna sker samtidigt som Israel sagt att man tänker utöka sin offensiv i Gaza. Regionstyrelsen i Västra Götaland tog under ett extrainsatt möte idag flera beslut om hur man ska gå vidare efter haveriet med journalsystemet Millennium. Socialdemokraten Helene Eliasson är regionstyrelsens ordförande.
Det är precis det som man beskriver i den här externa granskningsrapporten, att det finns en tystnadskultur. Och då behöver vi gå till botten med det och också se hur ska man hantera det framåt.
Bland annat beslutades det att den tillförordnade regiondirektören ska låta en extern part titta på om det finns en tystnadskultur i organisationen. Något som många vittnat om gärdat Millennium-projektet.
Och det är ju absolut ingenting som vi vill ha i vår region.
Just nu är Millennium satt på paus. Ett önskemål från Sverigedemokraterna Moderaternas Håkan Lösnitz har varit att få träffa leverantören Oracle för att få höra deras syn på framtiden.
Och det vi också har pratat om är idag, det är ju att när vi sen bestämmer oss för vilket handlingsalternativ vi har, så är jag väldigt tydlig med att det ska vara väl testat utav våra medarbetare.
Reporter Noam Bertling, P47 Härad. Ett mindre barn har förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha ramlat ut från ett fönster på Södermalm i Stockholm ikväll, uppger polisen. Och för att försöka ta reda på vad som hänt har polisen inlett en förundersökning om vållande till kroppsskada och ska även genomföra en teknisk undersökning av platsen. Trålfiske i marint skyddade områden förbjuds, det röstade riksdagen ja till idag. Det är fiske med bottentrålar, snurrevadar och skrapor som släpas på havsbotten som förbjuds. Men riksdagen öppnar även för att införa undantagsregler för yrkesfiskare i områdena. Och så vädret imorgon, får stora delar av landet soligt. I norra Norrland tidvis moln och rejält blåsigt med mycket hårda vindar, lokalt stormbyar. På Karlfjället lokalt storm i kombination med ymnigt snöfall. Från i söder 15-20 grader till i norr allmänt 0-7 grader. Producent för den här sändningen, det var Louise Steinberger, och i studion stod Johan Hellström.
Och sporten börjar med kvällens hockeyslutspel i Allsvenskan. Djurgården vann kvällens match mot Södertälje och har kvitterat till 1-1 i matcher i bäst av 7. I kväll vann de med 7-3. Och från hockeyallsvenskan till Svenska hockeyligan.
Nu är det bekräftat. Jörgen Jönsson lämnar tränaruppdraget i Växjö Lakers. Klubben meddelar också att den assisterande tränaren Emil Rasmussen gjort sitt och också de tre spelarna Viktor Stjernborg, Emil Larsson och Marcus Sylvegård. Jörgen Jönsson tränade Växjö Lakers i 3 år och tog laget till 1 SM-guld. I år åkte man ur SM-slutspelet i kvartsfinal mot Luleå.
Reporter John Riggebo på P4 Kronoberg. Och nu över till innebandy. Kalmarsund kunde bli semifinalklara ikväll, men så blev det inte. Matchen gick till förlängning efter 7-7 vid full tid, där Pixbo vann efter straffar. Allt avgörs i den 7:e matchen. Och Helsingborg är klart för semifinal i handboll och slog ut Malmö. Matchen slutade 30-23. Och nu ska vi till curling-VM. För det gick bra för Sverige i kvällens match mot USA. Det blev en enkel vinst med 7-1. En viktig match enligt Sveriges Oskar Eriksson.
Det är typ halva serien spelad nu, och med de här två förlusterna vi har innan så har vi inte råd med många fler om det ska se bra ut för slutspel. Så en riktig nyckelmatch med ett USA som var en match bakom oss. Så mycket bra värdefull information framåt också med stenarna som de hade preparerat om. Så det curlade nästan dubbla mängden mot vad de har gjort de första matcherna. Så amerikanerna hittar inte in i det lika bra som vi gjorde. Så det känns som vår formkurva är uppåt under hela mästerskapet. Så kan vi fortsätta som vi har gjort igår och i den här matchen idag, så ser det väldigt lovande ut, tycker jag.
Reporter Mats Fagerström.
P1, Sveriges Radio.
Är Studio 1 kväll. Donald Trump inför nya importtullar. Vår korrespondent är på plats i Vita huset och vi får analys här från studion. Nya demonstrationer mot Hamas i Gaza samtidigt som Israel utökar sin offensiv. Och så ställer vi oss frågan om reduktionsplikten spelat ut sin roll. Miljöpartiet har svängt i frågan. Där har du en del av innehållet den här första timmen. Ola Jonokodunkus heter jag.
But those days are over. Let me offer just a few examples of the vicious attacks our workers have faced.
Ja, i detta nu presenterar president Donald Trump USAs nya höjningar av importtullar. Och det vi hör här är alltså direkt från Vita husets rosenträdgård där Trump just nu håller pressträff. Vi lämnar över dit.
Much higher prices, like 60%, India charges 70%, Vietnam charges 75%, and others are even higher than that. Likewise, until today, the United States has for decades charged a 2.5 tariff, think of that, 2.5% on foreign-made automobiles The European Union charges us more than 10% tariffs, and they have 20% VATs, much, much higher. India charges 70%, and perhaps worst of all are the non-monetary restrictions imposed by South Korea, Japan, and very many other nations. As a result of these colossal trade barriers, 81% of the cars in South Korea are made in South Korea. 94% of the cars in Japan are made in Japan. Toyota sells 1 million foreign-made automobiles into the United States, and General Motors sells almost none. Ford sells very little. None of our companies are allowed to go into other countries. And I say that, friend and foe. And in many cases, the friend is worse than the foe in terms of trade. But such horrendous imbalances have devastated our industrial base and put our national security at risk. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen, and they let it happen to an extent that nobody can even believe. That's why, effective at midnight, we will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles. Thank you. Brian, I'd like to have you come up here for a second, okay? I just see him sitting. He's been a fan of ours, and he understands this business a lot better than the economists, a lot better than anybody. Brian, say a few words, please, would you?
Thank you, Mr. Thank you.
It's a great honor to have you. Thanks.
Thank you, Mr. President. I grew up just north of Detroit, Michigan, in Macomb County, known as the home of the Reagan Democrats. My first vote for president was for Ronald Reagan. I thought that was going to be the best president I ever saw in my lifetime until Donald J. Trump came along. I have watched my entire life, I have watched plant after plant after plant in Detroit and in the Metro Detroit area close. There are now plants sitting idle. There are now plants that are underutilized, and Donald Trump's policies are going to bring product back into those underutilized plants. There's going to be new investment. There's going to be new plants built. And the UAW
ja, där hör vi alltså från Rosenträdgården utanför Vita huset där Donald Trump just nu presenterar nya importtullar. Med oss nu Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington, som är på plats vid Vita huset. Ja, Gina, vad kan man säga om det här talet så här långt, presentationen?
Ja, det här talet pågår. Jag står här i Vita huset, och här pågår talet där Donald Trump just nu berättar om tullarna. Det han har sagt hittills är att det väntar en gyllene era för USA. Det är slut på obalansen som hotar vår nationella säkerhet, säger han. Och nu kommer det bli tullar riktade mot hela världen, sa Donald Trump precis. Han har ännu inte preciserat, det kommer han göra snart, men han har ännu inte gjort det, vilka tullar det handlar om. Mer än att han har sagt att 25-procentiga tullar mot utländska bilar kommer att träda i kraft vid midnatt amerikansk östkusttid, alltså klockan 6 i morgonbitti svensk tid. Det var känt sen tidigare, men han väntas också komma med fler detaljer nu om ytterligare tullar riktade mot flera länder och på flera områden. Och det han har sagt hittills är alltså att det handlar om tullar över hela världen. Och det står här i Rosenträdgården nu ett skrivbord redo. Trump talar just nu, och bredvid honom, till vänster om honom, har de burit in ett skrivbord där han väntas sätta sig och signera, skriva under den här presidentorden om höjda amerikanska tullar.
Hur har diskussionerna i USA gått inför de här tullhöjningarna?
Ja, det finns ju många ekonomiska bedömare som menar att det här kommer leda till handelskrig, och att det finns stor risk för stigande priser, höjd inflation, och att konsumenterna i slutändan får betala. Men Donald Trump och Trump-administrationen hävdar ju att det här görs för att på lång sikt skydda amerikansk ekonomi. Han menar att det finns en orättvisa i handeln i världen idag, där han hävdar att USA betalar för mycket, till exempel till EU, och att andra länder därför borde straffas med amerikanska tullar på motsvarande sätt. Och han har ju också använt tullarna som ett hot rent politiskt för att pressa Kanada och Mexiko för att till exempel stärka gränsskyddet gentemot USA. Så att han använder det både som ett... Ja, han använder ekonomiska argument för detta, men också rent politiska argument för att sätta press på andra länder för att göra som han vill. Och nu fortsätter han tala här och beskriver vad det är som väntar när det gäller de nya amerikanska tullarna.
Mm. Nu är det då inte riktigt klart än exakt hur de här nya tullhöjningarna kommer att se ut. Han håller på att prata just nu, Donald Trump. Och du var inne lite här på hur han ser på de här höjningarna. Men om man ser på det större, varifrån kommer det här, om vi ska kalla det fixering vid tullar som Trump tycks ha?
Ja, han menar att det är ett effektivt verktyg och pratar om tullar som ett sätt att komma dit han vill politiskt. Och han har pratat om att på kort sikt så kan det svida för amerikanerna. Det medger han, men på lång sikt menar han att det här kommer vara till gagn för amerikansk ekonomi och amerikansk tillverkningsindustri. Att man skyddar amerikansk ekonomi genom att sätta press på andra länder. Och han har ju också sagt att han är beredd att förhandla. Han har öppnat för detta, att det kan bli förhandlingar med EU till exempel. Så att vilken sorts besked han kommer med här nu får vi höra om en liten stund. Men vilka besked det än är, så har han redan sagt att det här kan komma att ändras. Men det han säger nu upprepar han detta, att ömsesidiga tullar mot hela världen, över hela världen.
Gina, vi återkommer till dig alldeles strax, men jag tänkte vi kan väl återgå till Donald Trumps tal här igen. Racing to eliminate these policies, and China would be the first in line. They run a very strong country, but they're not first in line, and the American people are paying a very big price. From 1789 to 1913, we were a tariff-backed nation, and the United States was proportionately the wealthiest it has ever been. So wealthy, in fact, that in the 1880s, they established a commission to decide what they were going to do with the vast sums of money they were collecting. We were collecting so much money so fast, we didn't know what to do with it. Isn't that a nice problem to have? What do you think, Marco? Good problem? Marco would love that problem, but we don't have that problem anymore, but we're not going to have it very much longer, I will tell you. But they collected so much money, they actually formed a commission to determine what they were going to do with the money, who they were going to give it to and how much. Then in 1913, for reasons unknown to mankind, they established the income tax so that citizens, rather than foreign countries, would start paying the money necessary to run our government. Then in 1929, it all came to a very abrupt end with the Great Depression, and it would have never happened if they had stayed with the tariff policy. It would have been a much different story. They tried to bring back tariffs to save our country, but it was gone. It was gone. It was too late. Nothing could have been done. It took years and years to get out of that depression, far longer than even FDR had that office right over there for a long period of time. The ramp system, it's rather intricate, was built because of him. And every time you walk up, you think of him. And he did a great job in many ways, but it lasted long beyond his terms, as you know. But it's not too late any longer. And we're going to start being smart, and we're going to start being very wealthy again. We're going to be wealthy as a country because they've taken so much of our wealth away from us. We're not going to let that happen. We truly can be very wealthy. We can be so much wealthier than any country. It's not even believable, but we're getting smart. Nearly a century later, in the face of unrelenting economic warfare, the United States can no longer continue with a policy of unilateral economic surrender. We cannot pay the deficits of Canada, Mexico, and so many other countries. We used to do it. We can't do it anymore. We take care of countries all over the world. We pay for their military. We pay for everything they have to pay. And then when you want to cut back a little bit, they get upset that you're not taking care of them any longer. But we have to take care of our people, and we're going to take care of our people first. And I'm sorry to say that. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. In sleepy Joe Biden's last year in office, the United States hemorrhaged 100,000 manufacturing jobs, and the number was going through the roof at levels never seen before. And our trade deficit reached a record 1.2
$2 trillion, which is unheard of. Since the beginning of NAFTA, the worst trade deal ever made. It was a horror show. I was able to determine it. They all said you'd never be able to get it out. We had to get approval from Congress to get it terminated. We had to live with that deal. It was the worst deal, worst trade deal ever made by far. But since the very beginning of NAFTA, our country lost 90,000 factories. Think of what that is, 90,000. Think about putting a map up and putting tax on it. You wouldn't have enough room. 90,000. I said, is that possible? We had it checked 4 different times, and it was actually somewhat higher than that. And 5 million manufacturing jobs were lost while racking up trade deficits of $19 trillion. That was the worst trade deal ever made. As a result of these gigantic losses, foreign nations now own $26 trillion more of American assets than American. Think of this, than the Americans own of their own foreign assets or other foreign assets. The United States can no longer produce enough antibiotics to treat our sick. We have a tremendous problem. We have to go to foreign countries to treat our sick. If anything ever happened from a war standpoint, we wouldn't be able to do it. We import virtually all of our computers, phones, televisions, and electronics. We used to dominate the field, and now we import it all from different countries. A single shipyard in China now produces more ships every year than all of the American shipyards combined. Think of that. And it was a business that we used to dominate. We used to dominate it totally. In short, chronic trade deficits are no longer merely an economic problem. They're a national emergency that threatens our security and our very way of life. It's a very great threat to our country. And for these reasons, starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we even thought of that. We used to think about it a lot. We didn't think about it for many decades, and you see what's happened. For nations that treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating. And because we are being very kind, we're kind people, very kind. You're not so kind when you got ripped off with your salaries. My auto worker friends and my Teamster friends and all of the unions that typically voted Democrat, they're not voting Democrat anymore because worker, whether union or non-worker, they're for the Republicans
Donald
now.
Donald Trump där, alltså USAs president som just nu håller på att prata inför att han ska presentera kommande tullhöjningar. Jag vänder mig till vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Andreas, jag antar att det håller ju på det här talet nu. Du har ännu inte hunnit komma några reaktioner, utgår jag ifrån. Men hur resonerar man från EU nu?
Ja, nej, men det stämmer. Och framförallt det intressanta här är ju reaktioner från EU-kommissionen. Det är EU-kommissionen som sitter på makten när det gäller EUs handelspolitik och därmed också tullar. Sen så tänkte jag bara säga det. Det är ju intressant det här med att Trump pratar om ömsesidiga tullar, att man ska matcha andra länders tullar. Och det där ser ju väldigt olika ut om man ser USA och EU. Vissa varor, där har EU en högre tull, ja. Men på andra så har ju faktiskt USA en högre tull. Till exempel brukar man kolla på bilar och lastbilar. Ja, men bilar, där har EU en högre tull, men på lastbilar där är de amerikanska tullarna högre. Så frågan är om det här innebär att USA ska sänka sina tullar på lastbilar till exempel. Det kanske inte är det Trump menar. Men det man har sagt från EUs sida tidigare, det är ju att man ska svara på det här. Det har vi hört från kommissionen på en presskonferens så sent som idag. Och att man ska svara i 2 steg till exempel. Att man svarar för först på de här amerikanska tullarna på stål och aluminium. Det har man redan börjat med. Där diskuterar man då att man ska matcha USAs tullar och rikta europeiska tullar på saker som bourbon, Harley Davidson, amerikansk juice med mera. Sen så ska man svara på allt det andra som Trump har annonserat. Dels då biltullarna, men också de här tullarna som han annonserar just nu. Och det som EU diskuterar då, det är bland annat europeiska tullar på amerikanska industri- och jordbruksprodukter. Och där finns det ett 99 sidor långt dokument som en slags bruttolista med varor som kan då beläggas med tull.
Mm. Nu vet vi då som sagt inte exakt hur de här nya tullarna kommer att slå, hur de ser ut. Men EU har också en så kallad handelsbazooka. Vad innebär en sån här handelsbazooka och kan den komma i spel nu?
Ja, men det skulle den potentiellt kunna göra. Den här bazookan då, som den kallas, det är ett instrument som heter anti-coercion instrument, alltså ett instrument mot tvång, mot ekonomiskt tvång, som antogs i slutet av 2023. Och om man skulle aktivera det här vapnet för första gången, då ger det EU större möjligheter att svara på ekonomisk utpressning, till exempel genom tullar på varor och tjänster, men också andra typer av handelsrestriktioner, till exempel när det gäller offentliga upphandlingar, begränsningar för att delta i sådana i Europa, begränsningar för utländska direktinvesteringar till exempel. Så att det här skulle ju kunna vara någonting som kommissionen tittar på nu.
Andreas Liljeheden där. Vi lämnar över igen till Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington. Gina, vad har du lyckats snappa upp?
Ja, nu håller Donald Trump på och läser upp de olika tullnivåerna som USA kommer att införa från och med nu. När det gäller EU så införs 20-procentiga tullar. 20% tullar på importvaror från Europeiska unionen. När det gäller Kina, 34-procentiga tullar. 34% tullar alltså från Kina, 20% från EU. Och nu fortsätter han läsa upp från en lång lista. Han har burit in en stor plansch som han håller upp just nu, där han står och läser upp och läser innantill. Och han hävdar att Vita huset, Trump-administrationen, har gjort uträkningar. Han sa precis att vi har räknat ut den kombinerade nivån av olika tullar som våra handelspartners har mot oss, och vi kommer att ta hälften. Så han hävdar alltså att EUs importtullar på amerikanska varor sammantaget enligt hans uträkning är 39%. Och då är beslutet från Vita huset att man inför hälften av det, 20% importtullar på varor från Europa till USA. Och nu fortsätter han läsa upp här från den här långa listan, land efter land. Brasilien 10%, Singapore 10% och så vidare.
Just Singapore och Brasilien och även Storbritannien ligger kvar på 10%. Hur ska man förstå det?
Ja, han hävdar att de har gjort bedömningar, räknat ut vad nivåerna är för varje handelspartner. Så att han går igenom alla handelspartners som USA har just nu. Och så hävdar han att USA, för att jag är snäll, som han sa precis, ska ta ut hälften av detta. Och exakt hur de här bedömningarna och uträkningarna är gjorda, det har han inte förklarat. Utan han står nu och håller upp den här stora planschen, affischen med land efter land och siffror, procentsatser. Så att han fortsätter räkna upp här, det ena landet efter andra.
Jag tänker att Donald Trump ju naturligtvis är medveten om att andra länder, då inte minst EU, kommer med motåtgärder som då kanske inte gynnar USA. Hur ser han på det?
Ja, exakt. Och han har ju sagt tidigare att det här kan bli smärtsamt, eller svida som han har sagt. Det här kan svida på kort sikt för amerikanska konsumenter, men på lång sikt är det bra för amerikansk ekonomi. Det är så han resonerar. Nu har han övergått till att kasta ut röda MAGA-kepsar, Make America Great Again-kepsar här till publiken medan han pratar om de här tullarna. Och det är det här, att göra USA starkt igen, som är det han upprepar under det här talet. Att vi har tagit för stort ansvar för andra länder, vi har varit för snälla. Han pratade precis en lång stund om tidigare president Joe Biden och skyllde på honom och sa att han genomförde dåliga avtal. Nu måste vi ta hand om amerikanerna, America first. Och nu har han alltså övergått till att kasta ut kepsar i publiken. Det är mycket av ett varumärkesbyggande och en kampanj som lanseras här också, när han har döpt den här dagen till Liberation Day, frigörelsens dag, som han beskriver det, att det här alltså är ett sätt att rädda amerikansk ekonomi. Men effekterna i omvärlden och reaktionerna från omvärlden kommer ju bli starka, och det väntas ju motåtgärder från bland annat EU.
Där vi också har då Andreas Liljehede med oss, vår korrespondent i Bryssel. Andreas, hur ser det ut med tullarna mot EU? Nu är det 39% totalt, eller hur ser det ut?
Ja, enligt Trump så är det 39%. Jag är faktiskt osäker på om den stämmer. Men det man räknar, EU räknar helt enkelt på ett annat sätt. Man ser till värdet på de amerikanska tullarna. Till exempel de här tullarna som Trump har annonserat på stål och aluminium. De uppgår enligt EU då till 28 miljarder US-dollar. Och då säger man från EUs sida att vi ska svara med egna tullar med motsvarande värde. Och det uppgår då till 26 miljarder. Så det är det sättet man räknar på. Och jag har inte sett någon genomsnittlig tullsats från EU gentemot USA. Och det där ser ju väldigt olika ut från produkt till produkt. Där det i vissa fall, som sagt, då, EU har högre tullar mot USA, men på vissa varor är det tvärtom.
Och nu hörde vi här då ändå 20-procentiga höjningar mot EU. Hur påverkar de här höjningarna de fortsatta förhandlingarna som EU och USA ändå har?
Ja, ska vi vara helt ärliga så har det inte varit mycket till förhandling. Till exempel har ju EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen eller EUs ordförande Antonio Costa, de har ju inte haft samtal ansikte mot ansikte med Donald Trump. Man väntar fortfarande på sådana möten, men däremot så har EUs handelskommissionär Maro Sefcovic varit i Washington ganska nyligen. Men De där samtalen gav inte så mycket. Sefcovic, han åkte därifrån och precis efter, bara några timmar efter, så annonserade Trump då de här biltullarna som vi hörde för någon vecka sedan. Så att det har inte varit mycket till förhandlingar, och de samtalen som har varit har ju inte gett resultat om man ser det utifrån EUs synvinkel. Man har inte sluppit de här tullarna. Men sen så får vi ju se om EU nu svarar med egna hyfsat kraftfulla tullar mot amerikanerna. Ja, men då hoppas man ju tvinga fram förhandlingarna. För det är ju det som EU vill i grunden. Man vill förhandla med den amerikanska administrationen för att slippa de här tullarna.
Gina Lindberg i Washington igen. Donald Trump, han tar, verkar det som, vissa risker med de här höjningarna. Hur går hans resonemang egentligen?
Ja, han fortsätter tala här nu och det kommer nyheter hela tiden i hans tal. Och det senaste han sa nu var att jag säger till utländska ledare: upphör med era tullar, sluta med era tullar. Det vill säga, Donald Trump öppnar nu mitt under det här talet för någon sorts förhandling. Om andra ledare sänker sina tullar, sina avgifter, då verkar han beredd att förhandla. Han har också sagt nu precis för någon minut sedan att han kommer att införa minst 10%. USA kommer ha minst 10% tull på all import. Så att tullnivån blir 10% på all import från alla länder till USA. Och sen varierar alltså beroende på vilket land och vilken handelspartner det handlar om. Så att när det gäller EU blir det 20-procentiga tullar. När det gäller Kina blir det till exempel 34%. Men det är någon sorts lägsta nivå med 10%. Men han öppnar alltså för samtal, för dialog, för förhandlingar. Och riktar sig direkt till utländska ledare nu och säger: sluta med era avgifter, sluta med era tullar.
Mm. Det låter som att det har varit förhandling som han har haft i bakhuvudet hela tiden här, eller?
Ja, och det har han ju öppnat för tidigare också. Och de här formuleringarna som han har om att han är snäll och att det hade kunnat vara ännu värre, det där är ju också ett sätt att signalera att han är beredd att fortsätta prata om detta. Och vi har ju sett det i samband med att han införde de här höga tullarna mot Kanada och Mexiko, som ju var mer politiska tullar där han ville pressa Kanada och Mexiko att stärka gränsbevakningen, och där han sen backade på flera områden och gjorde undantag. Så att det här är frågan om det här ska ses som slutord eller ett utspel, och jag tolkar det här som att det här är tullar som nu införs. Han kommer alldeles strax om några minuter skriva under detta med en presidentorder. Det är uppdukat här med ett skrivbord och där han snart kommer sätta sig och skriva under. Det kommer börja gälla, men han öppnar i samma ögonblick för att det här kan komma att ändras och att det kan bli undantag. Men som jag tolkar hans budskap här så handlar det i så fall om undantag land för land, och där betraktas ju EU som en samlad handelspartner i det här beslutet från Vita huset.
Andreas Liljeheden, du har hittat en intressant siffra där.
Ja, medan vi har lyssnat på Gina här så har jag letat på i kommissionens alla dokument efter en genomsnittlig siffra. Och det finns en uppgift faktiskt från EU-kommissionen från februari i år där man först och främst säger att det finns ingen absolut siffra och det är svårt att räkna på detta. Och beroende på hur man kan räkna på olika sätt så kan man få fram olika siffror. Men kommissionen säger i alla fall att den genomsnittliga tullen på bägge sidor både i EU och i USA är ungefär 1%. Alltså Trump menar att det är 39%. EU hävdar att den ligger ungefär runt 1% på varor i alla fall. Men säger också att man kan få fram olika siffror beroende på lite hur man räknar.
Det är ju ganska stor skillnad på 1% och 39%. Hur ska vi se på det?
Ja, det är som sagt alltså att man, kommissionen säger ju här att man kan räkna på olika sätt, men som du säger, det är en väldigt stor skillnad och om man ska vara helt ärlig så har ju också vissa siffror som Trump rör sig med, de stämmer helt enkelt inte. Han har tidigare sagt till exempel att det finns ett handelsunderskott på 350 miljarder US-dollar mellan USA och EU då, till nackdel för USA, alltså ett underskott för USA. Och det där stämmer inte alls. Alltså de siffror som jag har sett från den europeiska sidan, då landar vi ungefär på 50 miljarder underskott för USA. Så det är ju en stor skillnad mot det som Trump har hävdat i alla fall. Och det beror ju på kanske lite vad han inkluderar. Räknar han bara på varor, ja då är det ett lite större underskott, men inte heller det uppgår till 350 miljarder dollar.
Andreas Liljeheden där, Sveriges Radios korrespondent i Bryssel. Med mig här i studion är Henrik Isaksson som är ansvarig för handelsfrågor på Svenskt Näringsliv. Välkommen hit.
Tack.
Det verkar vara lite olika siffror som vi har att förhålla oss till. Hur ska vi se på de här olika siffrorna?
Alltså, man kan räkna på olika sätt som sagt, och det de har försökt göra i USA, det är att inte bara räkna in de faktiska tullarna som ju är jättelåga som det nämns någon enstaka procent, utan också försökt att sätta siffror på en massa olika regleringar som EU har inom alla möjliga områden som kan vara handelshindrande. Och gör man det en sån övning på ett ärligt sätt så kommer man ju hamna i en siffra som är betydligt över 1%, absolut. Men det har ju USA själva också. Var den här siffran 39% kommer från, det har jag verkligen ingen aning om. Och när jag satt och tittade på siffrorna på skärmen här nyss så noterade jag att Singapore, som anses som det mest handelsliberala landet i hela världen, de har inga tullar, de har i princip inga restriktioner för handel alls. Ändå får en tull mot sig, för Trump påstår att även Singapore har handelshinder mot amerikanska företag, och det är inte sant. Det kan jag säkert säga.
Hur ska man se på det här då? Att han vevar hej vilt, eller det måste finnas någon tanke, tänker man ändå.
Ja, så det finns ju säkert beräkningar bakom dessa, men sen har det säkert då anpassats för att passa olika politiska syften förstås. Med det han håller på med här nu, att lägga upp siffror för alla de här länderna och sen så visa att han är generös, att han själv bara inför hälften så höga tullar tillbaka. Och det kan ju då tolkas, som du pratat om tidigare, vad heter det, som möjlighet till förhandlingar. Men det kan ju också tolkas på motsatta sättet, nämligen att nu har jag varit generös, men om ni nu slår tillbaka mot mig för att jag har varit, trots att jag har varit generös, då kommer jag inte vara generös längre. Och därmed så finns ju möjligheten att det här kan bli mycket, mycket värre. Alltså, eftersom han anser själv att han är återhållsam, om man säger så.
Hur påverkas svenska företag då av de här ytterligare höjningarna?
Ja, om man då snabbt tittar på det så ser det ut som att EU kommer relativt snällt undan ändå. 20%, många länder ser jag på den här listan, har ju mycket högre tullsatser. Och då hur de påverkas, det beror ju till största delen på om det man håller på med är priskänsligt eller inte. Om man säljer något som kunden är beredd att betala för, även om det blir dyrare, så påverkas man inte lika mycket än om man säljer något där kunderna direkt väljer en annan leverantör, kanske en inhemsk leverantör i USA istället, om varan blir dyrare. Så det blir olika för olika branscher och för olika företag, men generellt sett så klarar sig Sverige bättre än många andra länder i Europa, eftersom vi har så himla nischade företag som har högt förädlingsvärde och där folk har gärna, tror jag, ofta är beredda att betala mer för det. Men för amerikanerna blir det ju då just det här med att betala mer, det blir ju inflation för dem. Det här är ju inflation day, ja, inte liberation day. Nej. Som vår handelsminister säger.
Nej. Nu har ju inte du hunnit ha koll på alla de här nya siffrorna som kommit här nu under kvällen. Men om vi ändå blickar utåt mot Europa utanför Sverige, hur slår det här generellt mot andra länder här framförallt i Europa?
Ja, det lilla jag såg där, Storbritannien kom billigare undan 10%. Så det är väl första gången man kan säga att de har tjänat på Brexit i sådana fall. Möjligen. Men så att Schweiz fick en hög tull mot sig. Jag är nyfiken på hur mycket Norge får. Det har jag inte sett någon siffra på ännu. Och så vidare. Så att, ja, det är för tidigt att säga exakt hur det här kommer se ut. Men den allra största frågan i mitt huvud just nu är, läggs de här tullarna som man nu inför på de biltullar som införs imorgon också? För det är ju 25%. Lägger han på de här 20% på de 25%, eller gör han inte det? Det är en jätteviktig fråga, för om man lägger på det, då betyder det att den faktiska tullen närmar sig 50%, och det blir ju inte roligt för till exempel Volvo att sälja bilar i ett sånt kostnadsläge.
Stanna kvar, Henrik Isaksson på Svenskt Näringsliv. För med oss här är också Robert Bergqvist som är seniorekonom på banken SCB. Robert, ja, vi hörde här om nya tullhöjningar. Donald Trump håller fortfarande på att presentera de här. Vad tänker du spontant om de här nya höjningarna?
Alltså det är precis som ni säger, och jag följer hur ni har samtalat kring detta. Det är ju inte helt lätt att få en bild av exakt vad de här tullarna kommer landa på då. Men mitt intryck baserat på vad jag har sett, och det är även den här listan som har visats upp då, så är det ju, tycker jag, det här är en tuffare tullpolitik än vad jag hade förväntat. Dock med en reservation för att jag inte riktigt har alla detaljer. Så att tyvärr får man väl säga att där vi befinner oss idag så vrider ju USA tillbaka klockan nu till någon typ av nästan vintertid för global handel. Men jag tycker att det som, om jag ska försöka hitta någonting som är ljuset i tunneln, och ni har varit inne på det under den här diskussionen, det är ju, jag såg ju, jag har noterat under det här liksom anförandet som Donald Trump då fortfarande håller, men också signaler från omvärlden. Alltså, förhandlingsbordet står ju kvar, och jag tycker det finns öppningar från USAs sida att okej, nu gör vi det här, och vi går ganska tufft fram med tullar, men vi har inte stängt förhandlingsdörren. Så att i min värld så har vi ju nu kanske ett par veckor på oss att försöka bedöma exakt hur det här kommer att landa. Och för mig då som ekonom, när jag ska försöka nu räkna ut vad blir de ekonomiska konsekvenserna av det här, och hur kan då till exempel inflationen påverkas, så jag kan inte riktigt sätta ner foten än. Jag kan säga riktningen. Det här är inte bra för global tillväxt. Det är inte bra för svensk ekonomisk tillväxt. Det riskerar att lyfta inflationen och därmed räntorna. Men exakt hur mycket, det måste jag återkomma till. Och det tror jag kommer i princip att avgöras de närmaste veckorna.
Så i nuläget är det svårt att säga om hur hårt det slår mot arbetsmarknaden i stort?
Ja, det är jättesvårt att kvantifiera. Det är svårt att så att säga, siffersätta då, det som du är inne på. Det här, hur kommer det här påverka både global arbetsmarknad men också då den svenska arbetsmarknaden. Men det är klart att det vi nu ser, det här är ju någonting som säga, ger ju det vi kallar för stagflationsspöket ännu mera muskler. Och då är det ju då att ekonomin då stagnerar eller bromsar in, och så samtidigt så höjs ju då priserna. Och det här är någonting som absolut inte är bra för världsekonomin. Och vi vet ju att Sverige är ju väldigt beroende av att vi har en väl fungerande världsekonomi. Även om man kan säga möjligtvis att jag ska inte säga att vi har begränsat handel med USA, för det tycker jag är ändå ganska stor då, men i och med att USA är ju världens största ekonomi och är ju väldigt viktig för hela det globala handelssystemet, så även om vi kommer känna av direkta effekter, exportindustrin då, mot USA, men det blir ju alltså ringar på vattnet i hela världsekonomin, så det här slår ju tillbaka mot Sverige på olika sätt. Så att det här är en risk då för att vi kan få se en sämre ekonomisk tillväxt, och att det här kan ju också äventyra en redan svag arbetsmarknad som vi har då. Men jag tycker man ska liksom inte bara dra ner rullgardinen och vara dyster här. För jag tycker ändå, om jag ska försöka anstränga mig och hitta det här ljuset i tunneln, så är det ett par veckors möjligheternas fönster som finns här nu, där vi kanske kan få då förhandlingar mellan USA och andra länder som tar ner de här tullarna och inte låter dem ligga kvar på höga nivåer.
Henrik Isaksson på Svensk Näringsliv. Ja, en strimma hopp. Är det något liknande du känner också?
Alltså, det här med att det här skulle vara några veckor, det handlar om nu, den uppfattningen delar jag nog tyvärr inte. Därför att helt klart så har ni signalerat att man kan förhandla ner de här tullarna, absolut. Men att det skulle ta några veckor, det tror jag inte alls. Jag tror att det här kommer vara en permanent feature av hela resten av hans presidentperiod. Att han håller på med ständiga förhandlingar där han sänker de här tullarna för vissa och sen höjer han dem mot andra när andra slår tillbaka mot hans åtgärder. Och att det blir ett ständigt kaos, och detta kaos, den oförutsägbarhet det hela tiden skapar, är ju för många företag ännu värre än tullarna i sig. Att aldrig kunna fatta ett investeringsbeslut för man inte vet grundläggande kostnader som kommer finnas i det hela. Så att jag skulle säga att nej, jag tror tyvärr inte alls att det här kommer avgöras om några veckor. De här tullarna kommer införas och därefter kommer de säkert ändras, men de kommer ändras under åratal framöver, tyvärr.
Robert Bergqvist, mer permanent än tillfälligt, säger Henrik här.
Nej, men alltså jag tror att jag håller med. Det är ju en dröm att tro att Donald Trump kommer att bli förutsägbar. Det jag kan hoppas på är att han kommer att bli mindre oförutsägbar. För att det jag ser nu, det som händer, det här är ju, alltså hela tiden så ökar nu de ekonomiska riskerna för USAs ekonomi. Och det vet vi att Donald Trump och även hans finansminister säger att vi accepterar nästan att ekonomin går in i lågkonjunktur. Men någonstans på vägen kommer de här ökade ekonomiska riskerna för USAs ekonomi att övergå till att bli politiska risker. Man ska inte glömma att vi har ett mellanårsval i USA om ungefär 1,5 år. Och det här med att man skulle sänka ekonomin och sen tro då att man att inom liksom typ mindre än ett år lyckas få upp amerikansk ekonomi på banan igen, att den ska blomstra inför valet i november då 2026. Alltså det är att ta en enormt stor politik. Jag tror det är att vi kommer alltså inte få en förutsägbar på något vis. Det kommer vara den här osäkerheten som kommer att bestå. Mm. Men någonstans på vägen så tror jag att han måste beakta att de här nu hela tiden växande ekonomiska riskerna för USA kommer att slå över till att bli politiska risker. Och det här kommer drabba många av kongressledamöterna, republikanska kongressledamöter som riskerar att bli av med sina platser då i kongressen. Så att jag tror att jag kanske är naiv och har hyser vissa förhoppningar, men jag tror att någonstans kommer det politiska priset att bli väldigt högt för Donald Trump, och det är det som gör att jag kanske tror att han kan bli lite mer samarbetsvillig då.
Vi har lite strid med ditt ljud då och då, Robert Bergqvist, men vad tror du att vi kan förvänta oss av förhandlingarna framöver här?
Nej, men jag tror att alla är ju eniga om att det här är ingen bra situation för världen. Det här sänker ju så att säga både USAs ekonomi men också då världsekonomi. Så att det ligger ju i allas intresse att faktiskt få ner de här tullarna. Sen ska man ju inte glömma då, det är ju lätt att man när man pratar om tullar att det bara handlar om handelspolitik, hur man ska ha relationer mellan länder. Men Trumps tullpolitik, det är ju ett multiverktyg. Det handlar ju inte bara om att korrigera orättvisa. Och där håller jag ju med då Donald Trump om att vissa länder har varit ganska oschyssta mot USA. Och därför är det bra att man nu ser över liksom alla tullar i världen då. Men sen är det ju är det andra syften som man då har med tullarna. Och det är ju då dels att man vill få en finansieringskälla då till ett blödande budgetunderskott. Han hoppas ju på att få tillbaka mer företag då till USA. Det förstår jag inte riktigt varför. Liksom, ekonomin är ganska stark och arbetsmarknaden är väldigt tajt och stram då. Men sen är ju det här sista också som är uppenbart väldigt viktigt för honom. Tullar är ett förhandlingskort, ett spelkort i förhandlingar med andra länder. Det har vi ju sett i när han nu har hotat då både Kanada och Mexiko om de inte begränsar fentanylflödet eller inte tar tag i migrationsfrågan. Han har ju också hotat Ryssland med tullar på energi bland annat då, om inte de går in i fredsförhandlingar. Så att Ja, det man ska inte glömma, tror jag, när man pratar tullpolitik, att det är, för Donald Trump så är det ett multiverktyg. Det är flera syften med den här politiken.
Henrik Isaksson på Svenskt Näringsliv, ur ert perspektiv, hur tror du att de fortsatta förhandlingarna kommer att se ut?
Ja, det är fel att kalla det fortsatta förhandlingar, för det finns ju inga förhandlingar. Men man kan hoppas att det kan bli förhandlingar. Men de kommer bli svåra, därför att det finns väldigt många konfliktytor, och det handlar inte bara om handelsfrågor. Det handlar om hur vi reglerar den digitala ekonomin. Det handlar om hållbarhetsfrågor, om hållbarhetspolitik. Och det handlar om förstås NATO och så vidare. Och det gör att det är svårt att få till en kompromiss, och det underlättas ju inte av den starka motvilja mot USA som har uppstått i Europa senaste tiden. Jag tror att ganska många
europeer... Jag får tyvärr be om ursäkt för vår tid håller på att rinna ut. Men tack så jättemycket för att du kom hit, Henrik Isaksson på Svenskt Näringsliv, ansvarig för handelsfrågor där. Och tack också Robert Bergqvist som är senior ekonom på banken SEB. Nu ska vi till Gaza, där demonstrationerna mot terrorklassade Hamas nu återupptagits. Och det är samtidigt som Israel sagt att man tänker utöka sin offensiv i Gaza. Barra, 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 barra. Och med oss nu är Sveriges Radios internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström. Johan Mattias, vi hör ljud här från demonstrationerna som pågår just nu i Gaza. Vad är det vi hör?
Barra, 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 barra. Ut, 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 ut. Hamas. Vi har fått nog av Hamas. Hamas måste försvinna helt och hållet. Vi dör av deras bomber. Våra söner dör på grund av Hamas. Så låter slagorden ikväll i framförallt Beit Lahia, i den norra delen av Gazaremsan. Ganska nära den israeliska gränsen, men Beit Lahia har blivit ett område dit folk från Jabalia och andra områden i Gaza har tagit sig, just eftersom att deras hemområden är för sönderbombade. Så att demonstrationerna pågår just där idag, och det är fortsatta, ska vi kalla dem för, sällsynta demonstrationer mot Hamas.
Samtidigt uppges flera Hamas-medlemmar har dödats idag. Vad vet vi om det?
Ja, det stämmer faktiskt. I centrala Gazaremsan, i Deir el-Bala, så dödades en ung person, en 22-årig man idag, när han stod i en brödkö för att kunna köpa några brödbitar. Han dödades av Hamas, han anklagades av Hamas för att ha deltagit i demonstrationer. Men den här unga personen ingår i en klan som är mäktig i Deir el-Bala och som är mot Hamas. Så att inför öppen ridå och filmandes till och med, så dödade den här klanen Hamas-personerna som låg bakom hans död. Så att det har blivit liksom interna motsättningar i Gaza nu, där man också dödar Hamas-medlemmar, vilket vi inte har sett på, ja, vi har nästan aldrig sett det, för Hamas har sån vapenmakt och har sån monopol på våldet i Gaza, så att det här är något ytterst ovanligt. Vi har knappt sett det sedan 2007.
Men vad gör då att inte protesterna stoppas? Hamas har ju, som du säger, en stor vapenmakt.
Jo, de har det. Men nu när vapenvilan avbrutits för ett par veckor sedan, så gömmer sig många av Hamas milismän, de beväpnade milismännen, i tunnlarna eller i byggnader. De vågar inte gå ut på gatorna av rädsla för att då attackeras av israeliska drönare eller quadrokoptrar eller till och med stridsflygplan. Israel har ju en ganska bra bevakning av de öppna områdena av Gazaremsan, så skulle beväpnade Hamas-män gå ut på gatorna så skulle de löpa en ganska stor risk och attackeras av israeliska styrkor. Och ett Israel som du sa i inledningen av det här faktiskt avancerar och liksom styrkedemonstrerar. De säger att de ska ta större delar av Gazaremsan nu än vad de gjort tidigare. Så att av rädsla för detta vågar inte Hamas gå ut.
Och vad betyder då demonstrationerna för kriget mellan Israel och Hamas i stort?
Ja, det är en intressant fråga, för att Hamas har ju försökt att få de här demonstrationerna till att verka att de bara handlar om som en protest mot kriget generellt eller protest mot Israels attacker mot Gaza, vilket de också till viss del gör. Men den huvuddelen av de här demonstrationerna handlar ändå om Hamas och att folk har tröttnat på Hamas. Och i Israel, på andra sidan gränsen, så ser man ju nu med stort intresse på vad som händer i Gaza. Och en vanlig argumentation i Israel har varit att alla i Gazaremsan stödjer Hamas, annars hade man gjort sig av med dem för länge sedan. De här demonstrationerna visar ju också för israeler att verkligen inte alla i Gaza stödjer Hamas. Så det argumentet faller nu platt.
Är det ett nytt skede vi ser i konflikten nu?
Ja, på ett sätt är det faktiskt ett nytt skede. Dels att vi ser de här interna motsättningarna i Gaza, motsättningar som har funnits hela tiden. Jag menar, många Gazabor har länge varit emot Hamas. Men sen också det som Israel gör just nu, där man skär av en ny linje bara några kilometer eller kanske en mil norr om Rafah. Där man ska då ta kontroll över hela den södra gränsen. Man kallar det för Moragaxen eller Philadelphia 2 som man också kallar den för. Där man då rensar ett stort, stort område nära den egyptiska gränsen på alla palestinier och även civila.
Säger vår korrespondent Johan Mattias Sommarström. Och därmed är vår första timme slut, men vi är tillbaka igen efter nyheterna. Och då handlar det bland annat om att ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, tycker att det är gnälligt att be om hjälp för att rusta upp skyddsrum. Men nu närmast alltså nyheterna, och det är med Johan Hellström.
Och här är Ekot. För en knapp timme sedan så meddelade USAs president Donald Trump att USA inför handelstullar på varor från länder över hela världen. Och på plats i Vita huset där Trump alldeles nyss slutade att tala så har vi vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Och Gina, vad kan du berätta om de här nya tullarna?
Ja, Donald Trump har precis lämnat Rosenträdgården här i Vita huset där han just har meddelat att USA inför tullar mot hela världen. Ömsesidiga tullar som han kallar det. Han hävdar att USA utnyttjas, att USA har behandlats orättvist i världshandeln. Och här i Rosenträdgården räknar han upp land efter land, den ena handelspartnern efter den andra, och vilka nya tullnivåer det nu blir. När det gäller EU så höjs tullarna till 20%. USA inför alltså 20-procentiga tullar på all import från EU. Tullarna höjs även mot en rad andra länder, 34% mot Kina till exempel. Och basnivån, alltså grundnivån, kommer att ligga på 10%. Det vill säga all import till USA kommer att få tullar på minst 10%. Och de här nya tullnivåerna ska gälla från den 5 april, vissa av dem från den 9 april. Och han lutade sig i det här talet mot uträkningar som Vita huset gjort där man har vägt samman den kombinerade nivån av tullar och avgifter där han hävdar att EUs nivå gentemot USA ligger på 39% och i gengäld inför USA hälften av det, alltså 20%. Han framställer sig som generös och välvillig här, men hur Vita huset gjort de här uträkningarna är oklart. Och han öppnar också för förhandlingar. Han uppmanar utländska ledare att sänka sina tullar mot USA, vilket kan tolkas som att han öppnar för samtal. Men just nu är det detta som gäller. Trump satte sig nyss ner vid ett skrivbord som hade burits ut här i Vita husets trädgård och skrev under en presidentorder som innebär att USA höjer tullarna i ett svepande beslut gentemot hela världen.
Mm. Och lite kort då, vad kan det här få för konsekvenser?
Ja, Trump hävdar ju att han gör det här för att skydda amerikansk ekonomi. Han pratade om att stärka USA, stärka amerikansk tillverkningsindustri och kastade nyss ut röda kepsar här i publiken med budskapet Make America Great Again. USA ska bli ekonomiskt starkt, säger han. Men många ekonomiska bedömare menar ju att det här kan leda till eskalerande handelskrig och risk för stigande priser och inflation och att konsumenterna i slutändan kan bli de som får betala.
Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg med oss direkt från Vita huset. Och vi fortsätter inrikes, för idag kom domen i Växjö tingsrätt i fallet där en 22-årig kvinna i Lessebo mördats. Pappan döms till livstidsfängelse och brodern till 16 års fängelse. Conny Jörneklint, domare i målet, berättar hur domstolen har resonerat kring mordets hedersmotiv.
Det mest talande exemplet på den hederskultur som rådde i familjen skulle jag säga är de ljudmeddelanden som pappan har skickat till flickan. Ett antal, stort antal sådana, 12 eller 13 stycken, där det talas om vanheder, skam, att hon ska offra sig för att han inte ska tappa ansiktet.
Kvinnans kropp hittades svårt bränd vid ett vindskydd i Lessebo i maj förra året. Kort därefter riktades misstankarna mot hennes egen familj och bara några dagar efter mordet greps pappan, brodern och mamman. Nu döms den 45-åriga pappan till livstidsfängelse och den 23-åriga brodern till 16 års fängelse. Mamman som också åtalas för mord frias däremot.
I det avgörande ögonblicket så vill inte mamman att flickan ska dö. Och då har hon inte uppsåt att döda. Och då faller åtalet mot henne.
Pappan har nekat till all inblandning i mordet, medan brodern har erkänt att det var han som ströp sin lilla syster efter att ha blivit uppmanad av pappan.
I en hederskontext så kan inte sonen fatta ett beslut om att systern ska dö. Det måste patriarken fatta. Pappan måste fatta det beslutet, och det är väl egentligen det avgörande beviset för att det är pappan som har fattat beslutet och varit med om det här. Det får också betydelse för straffvärdet av sonens gärning.
Reporter Sofia Diaz i samarbete med P4 Kronoberg. Försäkringsbolaget Folksam säljer hela sitt miljardinnehav i elbilstillverkaren Tesla. Orsaken är bolagets inställning till fackliga rättigheter både i Sverige och utomlands. Emily Westholm är chef för ansvarsfullt ägande inom Folksamgruppen.
Vi har försökt på olika sätt att påverka bolagets inställning till fackliga rättigheter. Vi kan inte se att vi har fått till någon typ av förändring, och vi ser inte heller att det är realistiskt framåt att vi kommer få till det. Så därför har det här beslutet fattats.
Och nu kommer det starka reaktioner från Northvolts före detta anställda i Skellefteå. Felaktiga löner har betalats ut och anställda har skurits av från arbetsplatsen. Johan Brännström är ett av IF Metalls skyddsombud på fabriken.
Vissa människor har bet sig från Pite och köra ner till Northvolt för att jobba nattskift. Och så kommer de till grinnarna och drar kortet och så blinkar det rött. Så kollar de och säger att de 15 minuter tidigare fick ett meddelande att nej, men du är inte välkommen längre.
Ja, för en del gick det inte mer än några minuter från beskedet från konkursförvaltaren att de hade arbetsbefriats tills att de helt skars av från arbetsplatsen. En del hann inte ens in på jobbet för att hämta sina saker.
En kollega som hade lämnat chips på skrivbordet och lämnat tröjan över stolen och liksom grejerna de har lämnat kvar, det är bara de tar sig in och hämtar sina saker längre.
I den smått kaotiska situation som nu uppstått, där flera tusen personer står utan jobb, finns det små möjligheter att ställa frågor till företaget eller konkursförvaltaren för de anställda. Till exempel är det många anställda som fått fel lön.
Jättemånga har ju fått fel på lönerna i samband med det här. Och vad ska de göra åt det? Det finns inget sätt för de anställda att nå ut till företaget.
Och vi har sökt konkursvaltaren, förvaltaren. Reporter Erika Sundén. Och så vädret imorgon får stora delar av landet soligt. I norra Norrland tidvis moln och rejält blåsigt med mycket hårda vindar, lokalt stormbyar. Från i söder 15-20 grader, till i norr allmänt 0-7 grader. Den här sändningen producerades av Louise Steinberger och presenterades av Johan Hellström.
Det här är P1, Sveriges Radio.
Stort.
Studio 1 kväll fortsätter nu och då handlar det bland annat om ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin som tycker det är gnälligt att be om hjälp med att rusta upp skyddsrum. Vi får en intervju med den nya jämställdhetsministern Nina Larsson. Vad vill hon göra? Och även i Italien är fängelserna överfulla. Vi hör ett reportage därifrån. Och vi ska direkt över till eftermiddagens Studio 1 med Helena Groll och Mikael Sjödell.
Då här i Studio 1 om alla svenska skyddsrum som ska användas om kriget eller krisen kommer.
Just det, men många är i dåligt skick visar det sig. Och nu vill branschorganisationen Sveriges allmännytta som samlar hundratals kommunala och privata bostadsbolag. De vill ha pengar från regeringen för att rusta upp de här skyddsrummen. Det skrev de nyligen i en debattartikel.
Svaret från ansvarig minister Carl-Oskar Bohlin. Ni är gnälliga, så här sa han till P4 Värmland.
Det är lite gnälligt att komma på i elfte timmen att just det här ansvaret som vi har haft under lång tid kanske som fastighetsägare. Det är ju inte så att man ska komma på det här 48 timmar innan man behöver skyddsrummet. Nu går det här upp för vissa fastighetsägare som inte har tagit det här ansvaret historiskt.
Carl-Oskar Bohlin sitter med oss här i studion nu. Moderat minister för civilt försvar, välkommen.
Tusen tack.
Varför är det gnälligt att be om hjälp med att rusta upp skyddsrummen?
Nej, men det handlar väl egentligen om hur man formulerar sig i den här debattartikeln där man då konstaterar efter att ha läst i broschyren om krisen eller kriget kommer att fastighetsägarna ansvarar för huvuddelen av det som ingår i ett skyddsrum. Och det här är ju ingen nyordning, men man beskriver det som om det vore en nyordning. Den här ordningen har rått sedan 60-talet och då menar jag att har man inte tagit det här ansvaret över tid så är det hög tid att man börjar göra det. Staten tar ett mycket stort ansvar för skyddsrum redan som det är. Staten har en gång i tiden betalat för upprättandet av skyddsrummen och staten bekostar också en del av funktionerna i ett skyddsrum, ventilationsutrustning till exempel, och där skjuter vi till stora summor för att kunna rampa upp både tillsyn men också åtgärda skyddsrum. Men
ni har aviserat 100 miljoner till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Stämmer bra. Mm. Och tidigare har det ju inte gjorts någonting på det här området på 25-30 år. Så det här är ju en ambitionshöjning i förhållande till tidigare ordning.
Men du, svenska skyddsrum har ju fått kritik för att vara, och det vet ju du väl också, i allt för dåligt skick.